Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa musikern och låtskrivaren Christian Kjellvander. Han föddes i Skåne men bodde en stor del av sin uppväxt i USA. I början av 90-talet startade Christian sin musikaliska karriär som sångare och låtskrivare i bandet Loose Goods. 2002 gav han ut sin första soloskiva och han har gett ut ett tiotal skivor sedan dess som har hyllats och älskats av många. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då befinner jag mig i Christian Kjellvanders studio på Södermalm. Hej Christian!
Hej, det är inte riktigt en studio, det här är mer av en arbetslokal brukar jag gilla.
Men om du är musiker så brukar en musikers arbetslokal vara en studio.
Ja, men det kan man väl säga, men ingen musikstudio, det kanske är mer av en replokal kanske man kan säga på något sätt. Min del i alla fall.
Hur är livet?
Livet är bra tycker jag. Jag har precis landat efter, eller kommit hem tillbaka till Stockholm efter 3 veckor med julfirande i Skåne och i Västerbotten. Och mycket familj och släkt och ja, sådär. Så att man är lite tillbaka i någon slags startgroparna för liksom arbetsvåren kan man säga.
Men du sa familj och släkt. Har du stor familj och släkt? Och
så? Ja, så jag har ju min direkta familj är ju jag och min sambo och 2 barn. Och sen så har vi ju massa släktingar i Skåne och släktingar i Hudiksvall och i Västerbotten. Alltså kring Robertsfors och sådär. Mm. Så vi har varit där över jul och nyår. Mm.
Men du nämnde Lund och så nämnde Västerbotten. Vad är det för anknytning till Västerbotten?
Västerbotten har jag, där min sambo är därifrån och har hus där, vi har hus där. Så då har vi en punkt så att säga.
Okay. Och så nämnde du Lund då, du är därifrån
Lund,
du kommer.
Ja, Lund, jag är född i Malmö och bodde i Malmö tills jag var 6 ungefär, eller Malmö Höllviken tills jag var 6 och sen så flyttade vi till USA och sen så flyttade jag till Lund. Efter en liten kort session på sörmländska landsbygden i Mörkö så flyttade vi till Lund. Och så bodde jag i Lund i 6-7 år någonting. Mm. Så Lund har jag har inte så mycket, jag alltid älskar Lund, men jag har inte så mycket kvar just där. Jag har en moster och morbror och kompisar såklart. Men numera så har jag min skånska, eller vi har vår skånska bas utanför Ystad.
Mm. Mm. Du nämnde USA.
Ja.
Du flyttade till USA när du var liten.
Mm.
När och varför? Vad säger?
Jag flyttade dit först 3 månader med min pappa 1981-82. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige ett par månader och sen så flyttade vi med hela familjen och bodde där i 9 år ungefär. Oj. Och anledningen var att mina föräldrar hade startat ett företag. De skulle sälja svenska båtar. Storbåtar och maxi segelbåtar.
Oj.
Mm.
Häftigt. Men alltså, så du är född 76. Mm. Det nämnde du inte. Men,
ja, nej.
Och då var du alltså
6.
6 år när du flyttade.
Ja, precis.
Och hur blev ditt liv då? Hur blev det
ja,
i USA?
Hur blev det? Hur blev det här egentligen? Ja, det hur blev mitt, nu är jag tillbaka. Nu måste jag tänka lite. Mitt liv där. Jag tycker att när man är i den åldern så kan man, har man ju inte, man tar ju bara emot liksom. Man är bara en vante på något sätt. Jag minns stunder av svårigheter med att förstå språket och liksom komma in i skolan. Jag hade inte gått någon dagis. Jag ser på mina egna barn nu som har gått dagis sen de var liksom 1,5-2 någonting. Mm. Och hur de är så akklimatiserade och inlärda i det här med samarbete och liksom att att kunna tackla folk och folkmängder och liksom kunna, ja men du vet, bara vara i ett socialt sammanhang, finna sin plats så här, på gott och ont liksom. Mm. Vi får ju ett mer likriktat samhälle på något sätt kanske i längden, men jag hade ju liksom, jag hade haft dagmamma och någon dag, några dagar i månaden liksom, plus kyrkans barntimmar typ varannan söndag eller vad det var. Men det var liksom, jag hade inte så jättemycket social träning, och så kom jag till USA, kunde inte språket, och det var liksom 300 barn i matsalen. Jag minns att jag tyckte det var häftigt på något sätt. Alltså jag, det var som att kliva in på en nöjespark liksom, att gå in i lunchsalen. Mm. Men det var så mycket intryck. Men jag minns, tänker att det också, någonstans så påverkade ju en, jag blev rädd för det, minns jag. Jag minns att jag kände att jag liksom, gud, vad är det här? Så jag hade en period av skolvägran liksom, runt ettan. Men det kan jag förstå idag liksom. Jag tror att båda mina barn hade reagerat likadant om de hade slängts in i det idag liksom. På det sättet.
Ja, men du kommer dit till den där stora skolan och inte kan språk.
Ja, liksom. Nej, det var
konstigt. Hur kunde du liksom ta det fram? Du hade ju ingen tolk, om man säger.
Nej, grejen var att jag hade det. Tolk hade jag inte, men jag hade en bekant, en av pappas bekantas söner. De var från Östersund, men han hade flyttat när han var 2. Så han kunde inte svenska, men han var ju 5 då. Jag var 6, han var 5. Så han kunde ju typ små hjälpartighetsfraser på svenska liksom. Han var i alla fall en trygg punkt, men jag gick i hans klass första 2 dagarna, minns jag. Och sen så skulle jag, eftersom jag var 16, så skulle jag ju börja ettan. Han gick i förskoleklass. Och då var jag ju helt ensam på något sätt, så jag satt faktiskt under min bänk, minns jag. Jag satt där under den här amerikanska skolbänken, bara satt typ hela dagarna och bara fick kvaddet. Och jag tror att där och då utvecklade jag tålamod på något sätt. Jag bara, ja, jag måste sitta här nu i 8 timmar. Ja, men det går väl bra. Så satt jag där. Ja.
Fick du kompisar och så där bortsett från?
Nej, alltså så här var det. Det här var under första, de här 3 månaderna som jag hade åkt till USA med pappa. För att jag skulle lära mig språket. Och egentligen, pappa satte mig i skolan, vad jag fått höra nu, mot mammas vilja. Hon ville inte det. Men pappa tyckte väl att det var jätteskönt med någon, att han kunde liksom vara på jobbet istället och så kunde jag vara i skolan. Det förstår jag ju idag liksom, hur det där har gått till. Men då var väl tanken att jag då skulle snabbt akklimatisera mig och snabbt lära mig språket genom att bara vara i skolan. Men jag hade ju ingen social träning riktigt, plus att jag kunde verkligen inte språket.
Och att du satt under bänken?
Ja, man lär sig ändå en del under bänken som jag fick erfara.
Man kan tänka, blev du lärde du kanske att leva med ensamhet, eller?
Om man nu hade lärt sig så snabbt, men du, alltså, jag menar, det är konstigt att dra sådana enorma växlar på en så pass kort tid. För det här var liksom under 2 veckor kanske. Mm. Sen så slutade jag på skolan och hängde på pappas jobb istället resten av tiden. De resterande 2 månaderna som vi var där. Men jag tänker ofta på de där veckorna faktiskt. Mm. Ofta är kanske en överdrift, men de kommer upp liksom, just det här, sitta under bänken och liksom, ja men nu sitter jag här.
Vad är det för känsla när du tänker på?
Trygghet, konstigt nog.
Okej.
Okay. Ja, en liksom.
Hur skulle du reagera själv om någon av dina barn sitter 2 veckor under skolbänken?
Ja, nej jag skulle nog självmant ringa SOS. men det var andra tider, liksom.
Och du var där och hjälpte din far, eller var han jobbade med båten, med att sälja fartyg då? Eller?
De skulle starta upp, de skulle sälja storebrobåtar som är svenska mahognybåtar.
Okej.
Okay. Jättefina båtar. Kul idé, kul tid. Men, ja.
Men då, sen åkte ni hem igen. Sen åkte ni tillbaka dit igen då?
Nej. Ja, precis. Sen, jo, precis. Sen åkte jag och pappa hem.
Mm.
Så var vi hemma ett par månader, packade sådär. Och då sen så flyttade hela familjen några dagar innan julafton 82.
Mm. Och då flyttade ni dit permanent helt enkelt?
Ja.
Och hur länge bodde ni i USA då?
När det blev 8 år och 10 månader eller något.
Då blev du, hade du lärare ganska bra engelska?
Jo, tack. Jo.
Okay.
Det hann jag.
Och hur gick det med svenskan då?
Ja, men svenskan, när vi flyttade så var jag malmöit.
Mm.
Jag hade enormt bred skånska. Och med mina föräldrar, de var från Stockholm respektive Östergötland, eller Linköping.
Mm.
Så att skånskan slipades bort väldigt snabbt och svenskan stannade väl just mitt egna ordförråd och mitt språk stannade nog någonstans kring 6 års ålder. Men eftersom båda mina föräldrar pratade svenska med oss och hade liksom stora ordförråd.
Mm.
Så var min förståelse av svenska ganska bra, trots allt, även om jag hade svårt att uttrycka mig själv när jag kom tillbaka då, när jag var 15, så kunde jag ändå förstå, hade jag ganska hög liksom, läsförståelse och förstå. Så att det var inte riktigt som att komma till Sverige som en liksom, som en invandrare.
Men när du bodde där i USA, hur var det som grabb annars?
Ja. Svårt att generalisera, men jag var liksom om du har sett det här. Det här var ju liksom 82-83 i USA. Det var ju Stranger Things ganska rakt av liksom. Mm. Mycket kretsade kring hur det såg ut, alltså USA, hur det såg ut, och det var liksom hoppfullt och det var, man byggde någonting och det var liksom Reagan-åren och det höll på, folk höll på liksom. Det var glättigt och det var ganska kul att vara barn i det.
Mm.
Det var inte så mörkt.
Mm.
Det var väldigt ljustid, tycker jag. Mycket, men det kom så mycket saker då, mycket blinkande ljus och det var liksom någonting höll på att hända. Alltså just särskilt också om man jämför Sverige 82 med USA 82, så var det liksom, det hände mer. Mm. Det var liksom bara mer av allt. När man kom dit, minns jag mycket tydligt liksom.
Ja, 80-talet var ju också mycket färger och bling-bling kanske. Men jag tänker, precis. Jag är 3 år äldre än dig och du är född 76 då. Så tänker jag, när jag tänker tillbaka min relation, jag har aldrig varit i USA, men jag tänker det jag från 80-talet, då tänker man mycket kalla krigen, Reagan och
exakt.
Var det någonting som du upplevde när du bodde där?
Absolut, det fanns ju en ryss liksom skräck och en kommunistskräck.
Mm.
Den fanns ju absolut. Jag fick ju höra av en av mina lärare till och med att Sverige var bakom järnridån. Att det var därför vi hade emigrerat till USA, för att vi skulle komma slip under the iron curtain, som hon uttryckte sig. Och så var det ju inte riktigt. Man hade ganska dålig, ja men såklart, men vi vet ju, vi alla känner ju till liksom mediernas finger i detta spel liksom. Och politikens och lobbyismens liksom fulspel, och den är ju stor i Sverige, men den var ju ännu större i USA liksom då, och så det var ju mycket propaganda liksom för frihet och för liksom det egna valet. Och jag menar, man kan ju inte klandra folk som lever i den tiden de lever i. Det är liksom, it is what it is liksom. Men absolut, det kalla kriget var aktuellt liksom. Så är det.
Men vad ville du bli då när du var innan, när du bodde i USA? Hade du någon som, det ska bli när jag blir stor, som du minns?
Ja, sen så tänker jag, så jag hade en ganska hyfsat modesta typ poolrengörare. Alltså du vet, jag ville liksom jag ville vara en sån här, jag ville typ badvakt eller liksom skidlärare. Bara så här, ganska, ville vara ut i naturen, jag ville byta miljö ofta. Jag kände att jag gillade det. Och sen senare i livet så hade jag ju liksom, ville jag ju bli författare, jag ville bli liksom jurist, och jag hade en massa såna här idéer under liksom mellan och högstadiet liksom. Professionell baseballspelare, alltså du vet, man hade massa idéer.
Men vilken typ av musik, var musiken viktig för dig när du var ung?
Ja, alltså att sjunga och sådär var viktigt. Det har jag liksom gjort så länge jag kan minnas liksom. Vi var ingen sån här musikalisk familj, alltså vi samlades inte kring pianot liksom sådär, men
det fanns ett piano hemma.
Det fanns ett piano hemma, och pappa spelade gitarr, oftast på barnkalas liksom, och kanske någon gång om föräldrarna drack sangria så plockade han fram gitarren liksom, och drog någon Julio Iglesias låt. Men annars så var det ganska, de arbetade mest. Alltså det är ju också den här amerikanska grejen att man liksom, man bara jobbar. Det är det man gör liksom.
Men hur bodde ni? Bodde ni på landet?
Nej, vi bodde i en förort kan man säga, till Seattle, som heter Mercer Island. Så bodde vi i en villa liksom. Först hyrde vi i 5-6 år, sen köpte de.
Hade du syskon också?
Jag hade två bröder. Eller 3 och 4 år yngre.
Men musiken där, hur kom du in på musiken?
Som sagt, vi hade en barnflicka som hette Marie, som var från Sverige. Hon var liksom min och mina bröders liksom idol på något sätt. Hon var kanske, kan hon ha varit 69 kanske, född något sånt, 69. Nej, hon måste ha varit äldre. 67, 66. Hon var i alla fall 16 när hon började som barnflicka och så snarare. 82 kanske. Ja. Det var hon var hälsa på oss 84. Och då hade hon en biljett till, hade hon veckan innan eller någonting sett, vart och sett Bon Jovi på den här Slippery When Wet-turnén. Och hon var helt frälst och älskade dem jättemycket. Så där kom det liksom först. Det var första gången som man liksom kom i kontakt med den här liksom musiken som inte var ens föräldrars liksom på något sätt. Och det här var ju 84, så då var jag ju 8 ungefär. Och då öppnades en hel värld liksom när hon kom.
Började du lyssna på Bon Jovi själv då, eller?
Jag började lyssna på Bon Jovi. Det var min första skiva, Slippery When Wet. Och sen efter det så kom ju alla de här andra banden liksom som följde med där, Def Leppard och Metallica och Megadeth och liksom allt.
Det var mycket hårdrock.
Det var mycket hårdrock, precis. Det var ju mycket hårdrock i USA då, hårdrock och sen rap musik liksom.
Men första konserten du var på då?
Du, det var faktiskt Nirvana på Sjöhistoriska här i Sverige. Ja.
Det var lite senare.
Det var lite senare, det var 91 tror jag, 92 kanske. Det var den första liksom riktiga konserten. Sen så var jag ju på liksom kompisars skolavslutningskonserter och sådana saker, men olika rockband, men riktiga, för det var ju också 18-årsgräns alltid i USA på nästan alla konserter, förutom ibland när det var så all ages arena konserter men det fick vi inte åka på. Det var liksom, det låg i för sunkigt område, tyckte mamma.
Men när började du själv då spela musik? Och varför?
Jag började av tvång spela trombon. Tvång och tvång, men att man liksom, man bara skulle det. Jag gick kanske i trean. Man skulle välja ett instrument liksom, och då var de på skolan, så fick man prova klarinett och trumpet och saxofon, och eller kanske bara klarinett och sen trumpet och cello. Minns jag att man fick prova. Man fick prova lite olika instrument, men jag fastnade för trombonen. Jag tyckte det var ett härligt instrument liksom.
Ja, det är lite roligt att titta på också.
Ja, men eller hur? Ja. Och sen så var det faktiskt så att läraren sa att men du har så stor mun och så stora läppar, så du ska ju, du ska spela trombon liksom.
Inte sjunga dem och sen.
Nej, det var trombon.
Men jag tänker för Sverige, här spelade alla blockflöjt blockflöjt kanske att, alltså hela min klass spelade blockflöjt, ja. Alla spelade blockflöjt. Det lät nog helt för jävligt ska jag tänka mig, men vi spelade blockflöjt.
Ja, det var så. Ja.
Ja, men det var inte så blockflöjt.
Nej, alltså blockflöjt kan jo, men kanske att vi hade det på musiken. Mm. Alltså vanligt, du vet så här som en, att man spelade Three Blind Mice. Om igen, hela klassen. Så kan det ha varit. Men själva liksom, mitt egna musicerande började med trombon. Mm. Så det höll jag på med ett par år. I olika liksom, man gick väl igenom något slags program där att man började med liksom barnorkestern och sen så gick man vidare. Så kunde man vara med i marching band och sen så var man med i jazzensemblen och liksom man spelade i Dixieland och lite alla möjliga liksom låtar genom tiderna. Men jag kände aldrig att jag riktigt lärde mig trombon. Jag lärde mig liksom läsa noter och lärde mig de låtarna vi skulle liksom. Men jag lärde mig aldrig riktigt instrumentet på riktigt sådär. Mm. Det kom väl senare när man började spela gitarr att man liksom, och började sjunga, att man förstod liksom musik på något sätt.
Men när började du spela gitarr och sjunga?
Jag började, när vi hade flyttat hem till Sverige så fick jag jobb eller på att säga, men jag fick uppdraget att sjunga i bandet Ikaros från Järna utanför Södertälje.
Ni bodde i Järna?
Ja, vi bodde i Järna ett år. Och då började jag även spela gitarr. Mm. Och då sjunga i det här bandet. Och vi spelade ju mest liksom med lite Nirvana-låtar, någon Clash-låt, lite allt möjligt från den här. Jag minns att vi kunde hela den här Levi's-skivan, Levi's Original, någonting, någon musik, någon skiva som kom utifrån någon Levi's-reklam.
Ja, det var ju Clash-låten.
Ja, Should I Go, precis. Och lite andra låtar därifrån, Come On Everybody med, ja. Det minns jag. Och så blandat med lite egna låtar också. Det var där jag började, liksom, vi hade en kille i bandet som hette Simon, som skrev väldigt fina, liksom, Beatles-influerade låtar, men han kunde inte skriva text och han ville inte, han hade liksom inga sångslingor heller riktigt, han hade mest gjort bara instrumentala låtar. Så då skrev jag liksom sången och texten till det, och det var liksom så det började lite grann för mig, att man kan ju göra sin egen musik liksom, och så höll det på där. Det var liksom starten på det.
Kommer du ihåg din första text?
Ja. Det var Love Me, Don't Leave Me, heter den.
Hur gammal var du när du skrev den?
15 kanske, något sånt. Jag minns inte alls vad den, alltså du vet, det var ju bara plattityd, höll jag på att säga, men det var ju bara liksom Bly, I did what I did because I knew what to do. Alltså du vet, Love Me, Don't Leave Me, eller något sånt.
Ja,
I don't mean I don't still love you. Alltså, yeah. Jo, men det var ju bara liksom, allting var ju, det var ju sprunget ur typ någon slags White Snake, alltså bara så här Bly liksom, som den här Little Child, Wipe Your Crying Eyes, alltså lite den stilen på texten, men det var liksom ganska kul tyckte jag att göra det, att skapa den egna, och sen så fortsatte jag med det och började skriva ganska mycket egna låtar, och sen så när vi flyttade till Lund så var det en kille där som heter Martin Regnell, som, ja men han var väldigt inne på musik, superintresserad av liksom framförallt svensk indie. Han var liksom ett gigantiskt såhär popsicle och wannadies fan liksom såhär. Jag kunde inte förstå den här musiken, jag tyckte den var så enkel och såhär poppig liksom, lite som, ja men det här låter ju som typ Ramones, eller du vet, alltså det är så basic. Jag var ju mer inne på lite mer molligare, komplicerade liksom grejer då från hårdrocken. Och då satt vid mitt köksbord i Lund och så sa han, men kan du inte bara skriva någon sån här enkel låt, popsicle låt typ? Jag bara, men vadå, typ så här? Och så tog jag typ ett G, ett C och ett D. Ja, han bara, du vet, jag såg på honom att han var, alltså hans ögon började tindra och han bara, det var typ det bästa jag hört i mitt liv. Jag bara, men okej. Okay. Ja, men då gör vi det enkelt för oss då. Och sen något år, eller samma, i samma veva där så hörde jag Lemonheads första gången. Mm. Och slogs verkligen av hur jordigt det var på något sätt. Att det var den här kuska gitarren, det var stora enkla ackord men ändå spännande. Det var inte det här dumpoppiga som jag kanske hade liksom upplevt i viss annan musik. Det fanns något där. Det fanns en liksom grit och sen så kom ju liksom Dinosaur Jr. och Sonic Youth och alla de här andra amerikanska banden in i mitt liv där, sakteligen. Mm. Men ja, det är en lång redogörelse.
Men det blir bra. Men gymnasium, gick du på gymnasium då?
Mm. Mm.
I Lund då eller?
I Lund, precis.
Vilken linje gick du?
Jag gick ekonomisk linje. Mm. Kan man inte tro. Men det var...
Varför kan man inte tro det då?
Det känns så otroligt främmande för mig. Jag är så anti liksom kapitalistisk. Men jag gjorde det av den enkla anledningen att i hjärna så valde min bästa kompis att gå ekonomisk. Och där var det liksom, folk gick social eller ekonomisk eller möjligtvis samhäll. Och då Johan, min närmsta vän där, skulle gå ekonomisk, så jag bara, men jag väljer ekonomisk också. Och sen så flyttade vi, så då hamnade jag ju i ekonomisk linje i Lund, på ekonomisk linje i Lund. Och insåg då efter något år att alla mina kompisar går ju humanistisk typ. Mm. Så jag var lite, men det var ändå bra.
Du
jag fick
tog
en,
igenom
ekonomin. Jag tog mig igenom ekonomin. Jag har haft ganska mycket gott av det, tror jag. Alltså just företag. Men nu när man
du har väl egen företag
kanske? Ja, men exakt. Jag har haft eget företag, så det blev ju jättebra. Det var ju liksom, jag fick då fattade jag inte att det skulle komma till mig. Inte för att jag gör liksom debet och kredittabeller i min egna firma nu, men ändå.
Ja, man måste väl ändå bokföra på något sätt.
Ja, det måste man. Det stämmer.
Men alltså, men det var inte i hjärnan, var ni antroposof?
Nej, vi var inte. Nej, precis. Simon som jag spelade med var antroposof.
Ja, okej.
Okay. Så jag hade ju kompisar och det var två brorsor som skatade också som var inte så här, så jag hade liksom många kompisar i ytterhjärna liksom, men jag gick på den vanliga kommunala eneskolan som det heter.
Mm. Vad hände då efter ekonomisk linje då, när du blev klar med den?
Ja, men då under ekonomisk linje så släpper Loose Coats sin första EP.
Och Loose Coats, det var
mitt första band. Ja. Vi startade 92-93 där. Mm. Gjorde vår första demo 93. Och då liksom, det var ju på den tiden man kunde göra en demo och ändå åka ut och spela på den. Det fanns fritidsgårdar, det fanns liksom rockklubbar lite överallt i landet.
Och det var demokassett.
Demokassett, precis. Yeah. Så vi åkte runt på den där och sen så fick vi någon spelning på Rasslebygd, alltså på Emmaboda-festivalen. Och gjorde vår första EP som vi bekostade själva. Och så var egentligen tanken att jag skulle åka till USA efter gymnasiet och jobba på ett hotell. Pappa hade fixat ett jobb till mig på Daytona Beach i Florida. Mm. Och då skulle jag vara så här ansvarig för hotellet. Det låg på stranden och så var det liksom, jag tror det var 13 rum. Jag skulle vara nattportier. Mm. Och i utbyte mot det så skulle jag då få en lägenhet i hotellet och en bil och $700 i månaden eller någonting. Mm. Plus så att jag fick äta på hotellet. Så att det var liksom såg så fantastiskt lyxigt ut, tänkte jag. Men så det vet, det hände grejer med Loose Coats hela tiden liksom. Så jag stannade kvar. Jag tyckte det var liksom roligare att spela musik och vara iväg med mina kompisar än att åka till Florida och jag vet inte.
Blev din pappa sur då?
Nej, han blev inte sur. Han fattade nog det, tror jag.
Men hade dina föräldrar släppt den här båtvarvet?
Ja, den släpptes 86 i samband med recessionen i USA. Så gick det inte att sälja lyxbåtar liksom.
Så då
sadlade de om och pappa började hålla på med kommersiell fastighetsmäkleri.
Men bandet Loose Coats då? Mm. Kan du berätta vad ni spelade och hur ni lät om någon inte hört det?
Ja, alltså vi hade spelat i någon slags, det började som någon slags indie-pop liksom. Och sen så gick det över till mer lo-fi-artad liksom. Vi var ju väldigt ska man säga, betagna av den här amerikanska indie-rörelsen, liksom Pavement och Sebadoo och Sonic Youth, Dinosaur Jr. och sådär. Artists of Loaf. Så vi lät ju som det, ungefär, kan man säga.
Men det förändrades ju lite grann soundet också. Första.
Jo, absolut, precis. Det finns verkligen en före och en efter och ganska många så här punkter då grejer förändrades där för oss. Kanske framförallt för mig liksom. Lite medlemsbyten också, lite sådär, men då vi var liksom, jag minns att jag från 95 till liksom 98 så skedde det ju enorma förändringar på de tre åren. Det var liksom, det kanske sådana förändringar som inte borde skett i det offentliga om man skulle få välja liksom. Men de gjorde det. Och det var ju av den enkla anledningen att i början så var det liksom, det skulle bara vara kul. Vet, vi sågs i replokalen, vi repade lite låtar, det skulle låta tungt, det skulle liksom vara kompromisslöst. Det var bara, det fanns bara en ledstjärna och det var liksom att det skulle vara noise typ och att det skulle vara tungt. Det var liksom det vi ville. Och sen så där under någonstans så skulle det ligga liksom en bra låt och en bra text liksom. Men att det skulle ändå, allt skulle begravas i liksom så mycket obryddhet och ville liksom röra om i grytan på något sätt liksom med det. Men sen så dog min pappa 97. Och jag hade någon slags, jag var 21 då, hade en slags tidig liksom livskris.
Och förstås.
Förstås. Och vi var på turné med Fireside. Vi hade gjort 45 spelningar på lika många dagar ungefär och bott i en nightliner. Och typ, du vet, druckit varenda kväll och var allmänt i ganska risigt skick när det där hände, minns jag nu liksom. Och då så tog jag liksom en liten break där över vintern efter den turnén. Och så vad jag minns så liksom, så bara, men jag kan inte hålla på så här. Jag kan inte liksom inte stå på scen och vara så här rockig. Liksom det kändes bara fel liksom. Så där, och jag hade hela tiden känt en slags dragning till countrymusiken liksom. Jag hade liksom jag såg det som en hägring att, men när jag är 45, jag minns att jag sa det säkert, eller jag sa det, jag minns att jag sa det, när jag är 45 då ska jag börja spela någon slags country musik liksom. Nu är jag 45. Till slut blev jag det. Och det var väl kanske 20 år tidigare då som jag började hålla på med någon slags country musik. Så där någonstans 96-97 eller 97 så tänkte jag om och tänkte, ja men jag ska nog, det här är inte bara en ungdomsgrej, det här med musik och stå här i replokalen och låta, utan jag vill faktiskt göra det här liksom. Och det var också mycket på grund av att pappa gick bort, att man liksom bara, men vad har han gjort, vad har han lämnat efter sig, ja, tre barn, skulder, du vet, etc, etc.
Men det, skuld, okay.
Ja, men du vet, det är lite den känslan, man bara, men, vad är livet? Du vet, man fick en sån här existentiell kris bara, vad är livet liksom? Och vad vill jag göra och vad betyder mest för mig och vad liksom, hur kan jag må bra liksom i livet? Och då landade det på, ja men musik, det är ju faktiskt det roligaste jag vet egentligen, och jag ska liksom, det behöver inte vara en flykt, utan det kan vara ett kall istället på något sätt. Att det förändras. Och då började jag ta det mer på allvar. Så att från Plains, det är egentligen där kanske man, jag, för min egen del så är det där vi, där jag, Plains, Plateaus and Mountains med Lou Scotts som kom 98.
Efter pappan.
Precis. Från den skivan ser jag det som att jag startade liksom min ja, det som har blivit min musik
solokarriär liksom.
Ja, men lite så, alltså, vad det nu än är, men en slags liksom Jag tog det på allvar. Så kanske man kan säga. Jag började bruka lite allvar.
Förändrades texterna någonting?
Mycket, jättemycket.
Berätta.
Ja, men det blev liksom mer personligt. Det blev... allting handlar ju bara om vad man lägger, hur mycket tid man lägger på saker och hur mycket engagemang och liksom jag minns att jag skrev den här Luskottsskivan For Sale By Owner som kom 96, den skrev jag på 3 månader liksom. Det är 18 låtar, ja, det säger ju sig själv liksom. Medans Planes, det är också något sånt 14 låtar, men den tog ju ett år lite mer att skriva och då jobbade jag verkligen varje dag med det. Så att du vet, man får den, man har den, de förutsättningar man har den förmågan man har liksom fått eller besitter eller har fötts med eller har erfarat sig liksom. Och så gör man det bästa av det och det var väl där någonstans som jag bestämde mig för att ja, men jag ska i alla fall försöka göra det bästa av det. Liksom. Det var så enkelt. Istället för bara, det var ju också tiden. Det var ju slacker-tiden. Man skulle liksom, man skulle inte bry sig om något. Man skulle inte vara, alltså, att vara pretentiös, gud förbjuda liksom. Allt var ju, men jag, där bestämde jag mig för att, ja, men vad fan, pretentiös, skit i det. Jag är gärna pretentiös, det kan jag vara, liksom. Sure.
Det blev ju bra också.
Tack.
Men ni lade ner sen efter något år. Jag läste om någon trafikolycka.
Precis, det var ju 2001. Vi gjorde ju, Luskots gjorde ju Plains by Thousand Mountains. Vi gjorde ju massa skivor innan som vi då, som jag fortfarande kan tycka är väldigt kul att lyssna på. Och det kan vara liksom, de är en tidsmarkör så där. Men om man säger att Luskots började 98 där med, eller ja, 98 med Plains by Thousand Mountains. Den kanske kom 99 förresten. Men vi spelade in den 98, augusti 98. Man säger att det började där. Och sen så gjorde, efter den så gjorde jag och min bror Gustav en skiva tillsammans som heter Songs of Soil. Som också var liksom ett uppvaknande för mig. Att man kunde liksom göra så. Spela in allting live och skriva det ganska snabbt och inte tänka så mycket utan bara spela. Liksom. Ja. Och då kom den och sen så efter det så kom Heard the City et al. Luskots sista skiva då i alla fall in den. Och sen efter det när vi var på turné på den på Heard the City, det var då bilen vi var med om en bilolycka i Norge och vi störtade ut för en ravin. Eller nedför en ravin, utför ett stup. Nästan, ja, vi rullade ju 40 meter ner och slog volter och höll på. Men mirakulöst så överlevde allihopa. Det var något nyckelben och något revben och lite skrommor och sådär. Men annars så var alla intakt. Men vår bil var kvaddad och vår utrustning, alltså gitarrhalsen hade gått av och min vockstärkare stod på sniskan. Ja, men du vet, massa. Så då tog vi en paus liksom. Och jag hade väl också känt att jag var, ska jag, du vet, det är ju underbart. Alltså det sociala i att vara i ett band, det är fantastiskt liksom. Jag älskar det och jag älskar alla som jag har spelat med genom åren. Och det finns ju otroligt, jag har en sån, ett stort rum i mitt hjärta för Anders och Johan och Magnus och Jens. Och Mårten också, som de som har varit med i Luskots liksom. Men jag kände bara att musikaliskt så var jag tvungen att gå vidare. Liksom. Jag kände att jag kunde inte springa som jag ville i de tyglarna liksom, på något vis. Och så då så tog vi en paus och då började jag spela själv först. Gjorde några solospelningar. Och sen så plockade jag ihop ett band som skulle då spela in min första soloskiva. Och där bland Per då Nordmark som spelade med Fireside som jag hade lärt känna på den där turnén som aldrig tog slut som jag berättade om tidigare. Och jag minns att jag hade suttit och tittat på honom nästan varenda kväll liksom, när vi hade spelat och bara, fan vad han är bra. Du vet vad, vilken jävla trummis liksom. För jag, det tillhör jag också. Jag ville ju egentligen spela trummor när jag var liten. Det var ju egentligen det instrumentet jag ville börja spela. Men jag fick inte det för mina föräldrar. Så då blev trombon istället. Det var mycket,
det är lite lugnare kanske.
Det är lite lugnare, precis. De visste väl kanske också att jag inte skulle öva så mycket om jag spelade trombon. Men jag vet. Men så då så var det Per och jag och Anders från Luskots. Jag tog med mig honom. Eller vi bodde ihop då. Vi var liksom jättenära vänner. Så jag tog med mig honom och så började vi repa lite nya låtar, sololåtar. Och då ja, och så spelade vi med lite andra människor. Lite folk från Helsingborg, Daniel Frank och Andreas Einarsson. Och sen så hade jag en stråkkvartett som jag hade gjort en spelning med. Som heter Ebrelius-kvartetten. Med Thomas Ebrelius i spetsen. Och vi... Han skrev lite art till några låtar. Och vi liksom, vi repade lite grann. Så jag började bara liksom experimentera med olika sättningar. Bara den grejen är ju helt omöjlig att göra i ett band. Liksom. Då blir det ju grundbandet plus stråkar. Det blir liksom...
Någon mycket... som kommer utanför. Liksom.
Ja, men exakt. Det är alltid någon som hamnar utanför. Och det var det som var så trist att känna. Det här att man liksom... Ja, men jag vill verkligen göra den här låten själv, men vad ska Magnus göra då liksom? Eller jag vill bara ha trummor och gitarr på den här. Vad gör?
Ja men
exakt.
Ägg,
liksom. Ja men precis.
Men de blev inte sura, de andra bandet?
Nej, det tror jag, alltså lite såklart.
Det har ju kört rätt många år, om man säger.
Jo, precis. Men egentligen när man tänker tillbaka på det, det är inte så många år, det är bara 6 år liksom som vi höll på. Och då var Johan, Magnus var ju bara med. Han var ju med 98, 97, ja, till 4 år liksom, 4-5 år då. Men vi, absolut, vi hade spelat länge, i den åldern också så blir det ju länge. Men det var nog, jag tror nog att det var lite surt. Det var nog, det pratade vi om titt som tätt liksom, när vi ses ju fortfarande ofta och vi är väldigt goda vänner. Men det är klart att de blev liksom lite sura på det, såklart. De hade ju hellre velat vara med liksom.
Ja. Och när du gjorde soloskivor där, hur blev de mottagna liksom?
Ja, men det tog väl rätt så mycket fart där. Det var någon timing som var rätt där. Så jag...
Varför tror du att det var rätt timing?
Det var ju hela den här grejen, alltså amerikana grejen smällde ju till där 90, eller 2002 typ.
Och du sjunger på engelska förstås?
Ja, men precis.
Du har alltid sjungit på engelska, eller?
Ja, det har jag.
Aldrig låtit på
svenska? Nej, jag har gjort någon låt på svenska, liksom några stycken. Men ingenting jag själv har skrivit text på. Nej, så det var liksom, det tog väl fart. Jag vet inte, det bara, ja, det bara hände någonting där. Och vi hade ju åkt runt, Luskos hade ju liksom harvat på. Idag förstår man ju att vi hade ju faktiskt, vi hade det rätt bra. Vi hade en ganska bra following liksom, inser man nu. Men då var man bara, då jämförde man sig bara med, ja men typ Soundtrack of a Life som var i USA och spelade förband till Oasis. Man bara, ja men gud, du vet.
Men som solartist har du ju varit utanför Sveriges gränser också.
Ja, men det har jag varit.
Vilka länder har du liksom haft, ja, men, karriär i?
Där jag turnerar är ju fortfarande är ju nästan hela Europa. Liksom. Mm. Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland. Eller Benelux liksom. Mm. Det som fortfarande känns så här... Alltså jag kan ju åka dit och turnera, men det är liksom inte riktigt lönt. Det är väl England och USA liksom, som det känns här. Ja, visst. Alltså,
det är lite långt dit.
Det är lite långt dit. Jag tycker inte det är så lönsamt. Det är liksom... det är många mil. Många mil.
Och jag läste att du var flygrädd dessutom.
Ja, det är jag också.
Så du får åka båt över till USA. Det tar
ja, det tar en stund.
Jag är själv också flygrädd. Jag skulle aldrig våga åka flyg till USA.
Nej, du skulle inte det.
Nej, jag är livrädd.
Ja.
Flygplan.
Ja.
Varför tror du att du kommer att vara flygrädd?
Ja, men jag tror att jag såg La Bamba för många gånger när jag var liten. Mm. Kanske. Mm. Jag vet inte. Jag tror att det är i grunden är det ju såklart ett kontrollbehov, en rädsla för att den mänskliga faktorn, tror jag.
Har du kontrollbehov?
Det tror jag. Eller det har jag, ja. Absolut.
Ja, men jag tänker också då liksom att du har mer kontroll över musiken om du är soloartist än att du spelar ett band, eller?
Där vet jag inte. Ibland kan jag känna att just i Luskots så jag kan nästan känna att jag mer hade liksom la mer fingrar i blött där liksom än vad jag gör på min solo. För att på sologrejen så är det också så att man då plockar man ju in folk utifrån hur de spelar på något sätt. Medan i ett band så är man ju ett gäng personer. Och särskilt också när man är i den åldern som vi var, 20-årsåldern. Då är det någon som kommer från liksom punken, någon som kommer från dansband, någon som kommer från jazzen. Och så ska man liksom försöka få ihop det till en enhet. Mm. Liksom. Och då kan man ju vara ännu mer, då finns det risk att man är ännu mer liksom kontrollerande liksom, och som bandledare. Liksom. Nu idag så är det ju mindre av den vara. Men jag menar, ja, alltså kontroll. Ja, men så länge någonstans kan jag tycka att med det här med kontrollbehov, att så länge det är mest en kontroll över sig själv, tror jag man vill ha. Man inte nödvändigtvis över andra, men över sig själv och sina grejer, liksom. På det viset.
Men hela 2000-talet, du turnerade mycket, gjorde massa, och gjort många sånger, låtar och skrivit.
Mm-hmm.
Och även gjort till andra artister och sånt där, eller?
Nej, inte så mycket.
Skulle du vilja göra det mer, eller?
Nej, jag tycker jag skriver, jag lägger liksom mitt krut på mina egna skivor. Jag tycker väldigt mycket om skivmediet. Liksom. Jag tycker att en bra skiva är liksom... Ja, men ett väldigt fint konstverk liksom, som man kan innesluta, alltså både vad gäller artwork och liksom det visuella, det grafiska, formgivna liksom, och att det sluter om ens sinnen liksom via hörselgångarna. Mm. Att man är i det liksom. Jag älskar det mediet liksom, jag älskar den konstformen. Och jobbar utifrån det, utifrån skivan liksom, som säger jag vill att det ska vara ett verk liksom, sådär.
Ett album helt
enkelt. Mm, exakt så.
Men bodde du kvar i Lund? Nu har du flyttat till Stockholm då, eller när flyttade du till Stockholm?
Jag flyttade till Stockholm 06. Så att jag bodde i Malmö där under Two Room Chapel, alltså första soloskivans åren.
Och hur förändrades livet när du flyttade till Stockholm då?
Det förändrades väl lite. Framförallt så träffade jag en kvinna som hade två barn. Så det förändrades ganska mycket där. Jag gick från liksom att leva...
ensamt rock'n'roll-liv.
Ja, men precis. Jag var väl inte ensam, men jag var liksom i alla fall utan barn. Och... sådär, och turnerade väldigt mycket, liksom gjorde allt liksom, till att istället välja liksom ett familjeliv framför turnerandet liksom. Mm. Så det gjorde ju en stor skillnad liksom. Såklart.
Och när fick du själv barn då?
2010 fick jag en son.
Men du nämnde också att du hade haft projekt med din bror.
Mm.
Ni gjorde en skiva, han håller också på musik, men han gick bort för några år sedan.
Ja, det är ju faktiskt snart 11 år sedan.
Okay.
10,5 år sedan.
Var det lillebror också? Eller?
Min lillebror, ja. Mm.
Och ni hade gjort en skiva tillsammans?
Vi gjorde en skiva som hette Songs of Soil. Bandet hette Songs of Soil och skivan hette The Painted Trees of Ghostwood. Mm. Och det var ju liksom ett sidospår. Så jag har alltid tyckt att det har varit kul att göra sidospår liksom. Jag gjorde den skivan, och sen så gjorde jag den skiva som heter Doom Country tillsammans med Tonbruket, och sen så nu så senast gjorde jag en instrumental skiva som heter Exitas. Mm. Det är alltid kul att ha de här liksom mindre, att det finns inga förväntningar, utan man bara gör någonting. Mm, precis.
Som första skivan.
Ja, men exakt så. Och jag försöker ha med mig det var det jag lärde mig så mycket på sång och sorgskivan.
Den med din bror?
Ja, precis. Att där hade vi liksom hållit på med Loose Goats, gjort några skivor, målat in oss då efter den här Plains-skivan, målat in oss lite i ett hörn, att men nu är det här som gäller, och då liksom man har massa viljor och man har massa tankar kring hur musik ska vara, och på den skivan så gjorde vi det var liksom inga coola trumkomp, det var inga fräcka basgångar. Det var inga, alltså alla de här sakerna som folk i den åldern letar efter, att det ska liksom vara lite kul och lite tufft. Inget av det. Det var bara rätt och slätt fyrtakt, rakt på, enkelt. Men att vi liksom utgick ifrån att texten skulle vara liksom bärande, att sången skulle vara i centrum och att låten skulle komma fram liksom på enklaste medel. Och det var ju ett helt nytt sätt för mig att tänka då. Och för Gustav också liksom. Så vi hade, det var upp, för mig var det liksom, jag går fortfarande tillbaks till den skivan och tänker så här, men det är så här det ska vara. Jag skriver lite saker och så ses vi i lokalen och så bara gör vi det enklaste möjliga som bär det här framåt. Och så kan jag fortfarande liksom, för så fort man börjar tänka för mycket och det blir för komplicerat så blir det liksom krystat, kan jag tycka. I alla fall för mig. Jag kan liksom, jag är
så klassisk. Less is more often.
Ja, men det är ju så. Men det också beror på vad man är för person. Men jag är så jäkla liksom lust- och känslostyrd i musik. Liksom. Så att det är så svårt för mig att bestämma att det ska liksom så här, så här, så här ska det vara. Exakt, du vet. Jag skulle aldrig spela med liksom metronom eller liksom. Det är liksom, det är så mycket hur blodet flödar. Och jag liksom, den här sångskivan, det var liksom, det var uppvaknande för mig, att man kan, så där kan man göra. Och jag återgår som sagt till det inför varje ny skiva, att bara, men nu ska jag göra en ny sångskiva, alltså nu ska jag tänka på det sättet, att ja, men vi ses här och här, och de här ungefär förutsättningarna vi hade liksom, det fanns ju lite dogmor så där, men det var ändå liksom, det är de här instrumenten som ska användas, och nu gör vi det bästa av det. Typ.
Men jag tänker också, din bror hade spelat, ni har båda musikaliska intresset liksom, och så gjorde ni skivet tillsammans. Och sen går du tillbaka till någon slags urgrund till dig själv också, du och din bror, alltså, är det så? Man backar hem för att finna styrka. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår vad du tänker. Jo, men så kan det nog vara faktiskt. Vi gjorde ju den där vi skrev ju liksom 3-4 låtar var. Och sen så hade vi hade liksom 6-7 låtar, och sen så rafsade jag ihop lite snabbt 2 låtar till. Minns jag, någon vecka innan vi skulle spela in liksom. Och men det blev så himla bra, den där skivan. Den fångar någonting, och det är väl just att den är lite i steget. Den är liksom, den är på något sätt, så är den a long time coming liksom. Att det finns ett koncept i den som är liksom utmejslat, men att när det väl görs sen så händer det bara. Och det är väl lite så, det är väl det där i någonstans som styrkan ligger, blandat då såklart också med att man går tillbaka och man finner styrka i sin relation till sin bror, sin kärlek liksom till familjen och sådär, men också det här sättet att den skivan hade liksom legat och puttrat inom oss båda i flera år. Och sen så bara, men nu gör vi den. Och så gick det väldigt snabbt en sommar, liksom en vecka, inspelning och mix, klart. Och den finns kvar nu, den kom liksom precis ut på vinyl för något år sedan, liksom för första gången. Man lyssnar tillbaks på den och så bara, jag är här liksom, jag är tillbaks i Sebarp 90 eller 2000 liksom. Det är så häftigt tycker jag, det där. Och den är verkligen, den är verkligen okonstlad, kan jag, mycket utav den musiken man har varit involverad i och som man har liksom gjort har absolut varit aningens konstlad och uttänkt liksom. Men den är inte det, och det är dit jag vill med varje skiva. Jag vill inte att det ska vara det, jag vill att det ska vara väldigt, det kan ha legat och pyrt i många, många, många år, månader, men när det väl görs så ska det vara liksom i stunden på något sätt. Och det är väl det jag återkommer till, tror jag. Ja.
Men den där skivan då, som du gjorde med din bror, kan man se den lite som en milstolpe i ditt liv? Viktig skiva.
Ja, men absolut. Det var det. Det är en av de få skivorna som jag själv kan, det kanske är också för att Gustav är med, som jag lyssnar på den liksom. Och liksom slungas tillbaka sådär.
Det blir väl säkert att han känns väldigt levande, man säger, på skivan.
Så är det ju. Så är det ju. Det är ju liksom, än en gång, tillbaka till det här att man omsluts av musik på ett sätt som är ganska magiskt. Liksom. Mm.
Men sen så köpte en missionshus i Vingåker har jag hört också.
Just det.
Vad var det för någonting?
Det var så här. Att jag hade bott i Stockholm och i Skåne. Blandat mellan 06 och 11. Och så hade jag fått ett barn till. Och min dåvarande fru tyckte att det var för trångt att bo i en trea i Stockholm. Så då började vi kolla på hus. Och så bara, fan, vi får ju ingenting för de här pengarna liksom. Så att var kan man liksom få så mycket som möjligt för det vi har? Och då hittade hon, vill jag minnas, det här huset på idén. Ett stort jäkla missionshus som var riktigt nedgånget liksom. Eller i grunden var det ganska bra. Det var plåttak och det stod på bra stengrund och det var liksom tjocka lestensväggar och alltså byggt av byn liksom 1890 eller vad det var. Ett fantastiskt hus på många sätt, men hade liksom hade mer institutionaliserats liksom genom åren. Efter att det avkristnades så hade det liksom varit lite som ett lanthandel där och lanthandelscenter kallar de det. Så det var liksom ett ganska trist till utseendet hus på sätt och vis. Men själva grundkåken var liksom otrolig. Så vi åkte och kollade på det och bara, gud vad mycket det är att göra liksom. Men jag kände ändå att men det här är liksom en bra, ett riktigt bra hus och det är en fin by. Österåker heter byn.
Vingåker?
Österåker heter byn, det ligger utanför Vingåker.
Okay.
Det är en fin by, det finns en skola som drivs av några eldsjälar liksom. Kyrkan är mitt i byn, det är liksom, det är vackert, det finns en sjö, det finns skog nära, mycket vilda djur, alltså det var bara en fin plats liksom. Så vi flyttade dit när Scout, då min son var ett år ungefär, så han började dagis där och renoverade det där huset under de nästkommande 3-4 åren. Och så jag hade liksom studio där och inspelningsmöjligheter och så bodde vi där i 8 år blev det.
Cool.
Ja, men det var coolt.
Det var sån här missionshus. Mm. Jag tänker, för du nämnde tidigare, tror jag, att du var med i kyrkans barnkör.
Barntimme, ja.
Jag var liten. Har du haft någon religiös...
Nej, alltså min morfars far var präst. Och jag har ju... På mammas sida så är det liksom en mer borgerlig liksom religiositet liksom. Men inte liksom, jag har aldrig, jo, i USA så var man ju troende bara farten, alltså att för det bara är så liksom. Ja, men exakt, alla var det. Men jag har aldrig liksom egentligen haft någon tro så. Jag har däremot alltid varit väldigt spirituell liksom, sådär.
På vilket sätt har du varit spirituell?
Ja, men ja, hur kan man säga, vad är spiritualitet liksom? Det, att man förhöjer saker, man ser, man är inte dogmatisk, man är inte pragmatisk, man låter saker få ett förhöjt värde för att man tycker att det är meningen med livet. Att ge konst och ge ting och ge människor och ge händelser ljus. Det är liksom, det är det som är livet, tycker jag.
Tror du på någon gud?
Nej.
Tror du på ett liv efter detta?
Nej. Tror inte det.
Det är rätt bra att vara i nuet.
Det är rätt bra att vara i nuet faktiskt. Jag vill påstå att det är väldigt bra.
Men så flyttade från Stockholm till Österåker. Mm. Det måste ha varit en väldigt stor skillnad där.
Det var en stor skillnad. Då var det också en sorgperiod efter Gustav.
Ja, just det. Det
var ju den hösten. hösten. Gustav gick bort i juni och vi flyttade i november. Så det var liksom en
det hängde liksom ihop.
Det hängde ihop, precis. Det fanns en idé. Från min sida så hängde jag upp mitt sorgarbete på en lustgottskiva som heter Ideas for the Travel Down Death's Merry Road, som kom 2012 då.
Ja, det är återbildning.
Återbildning, precis. Och då hade jag liksom en, för min privata sorg, så var det liksom att jag åkte ner till Lund och så repade vi och så skrev jag på veckorna och sen så höll jag på att bygga på den här studiodelen då av huset i Österåker, som skulle liksom, där vi skulle spela in. Så det var liksom så veckorna flöt där. Jag hade små barn också, så att det var mycket liksom att göra. Men idén var att det skulle liksom manifesteras liksom i en skiva. Det här sorgen skulle manifesteras på något sätt i något som skulle ske i det här huset, och det skulle liksom sådär. Så det var den devisen, eller den idén jag jobbade utifrån där. Men jag minns det som en fin tid liksom. Med små barn och nytt liv och en sorg från ett gammalt liv liksom. Och lite musik och gamla vänner och återbesök till Lund och tillbaka. Så det var omtumlande liksom.
Var det lättare att leva i Österåker än i Stockholm för det?
Nej, blandningen liksom. Det är... Stockholm har jag alltid tyckt har varit ganska lätt. Man vet vad man får på något sätt. Och det är inget liksom... Det är inget för mig är det inte så spännande. Det är ganska... Man är ganska klippt och skuren liksom, för att bo i en stad idag. Medan den riktiga utmaningen tycker jag oftast är i... Att befinna sig i ett tomt utrymme, det vill säga en landsbygd eller liksom ett tomt stort hus där det som pockar på ens uppmärksamhet är ju ens inre liksom. Och då det är svårare, tycker jag, att leva med.
Men fick du vänner i Österåker och så då?
Ja, absolut.
Du känner dig välkommen och så?
Ja, verkligen. Det var nog, jag tror att jag tog det på det där liksom, att man var där och kollade på huset och så var det folk som hejade på varandra på vägen. Och då kände jag, ja men här kan jag bo. Jag gillar såna enkla liksom yttringar av gästvänlighet liksom, att man bara morsar på folk och stannar kanske och utbyter några artighetsfraser och pratar lite om hundarna eller om vädret eller om posten som är försenad. Ja, hund, ja. Mm.
Men sen lämnade ni Österåker. Hur var det att lämna det där missionshuset då som du hade jobbat
Ja,
med?
Men det var... Jag skilde mig ju där ett år innan jag sålde. Och då kändes det som att nej, men det här tillhör den tiden och det är livet. Det är dags att sälja, liksom. Och det var ju blandade känslor såklart. Dels är det mitt barns barndomshem och det var ett jäkligt häftigt hus och det fanns ju liksom alla möjligheter i världen att göra jättekola saker där liksom. Men jag hade också sagt till mig själv, och vi hade liksom pratat om det i familjen, att vi ska inte bo här mycket längre än 10 år liksom, för att nu är det risk att man fastnar liksom. Kanske just för att det var så häftigt att man liksom, och ganska lätt, alltså det var ett stort hus, men det var, för att vara så stort så var det förvånansvärt lättroddat och funktionellt liksom, och i bra skick. Men så att, ja, nej, det var ändå ganska självklart att gå vidare.
Var bor du idag?
Idag bor jag i Aspudden. Och så har jag min lokal här då, och sen så har min sambo ett hus sen gammalt uppe i Västerbotten, och så har jag ett hus sen gammalt nere i Skåne.
Så det finns lite att välja på?
Det finns lite att välja på.
Men din sambo, du är ihop med Frida Huvuden nu?
Ja.
Och hon är ju också sångare och... Fast hon sjunger på svenska mer?
Ja, både och.
Kanske både och?
Både och, ja. Både engelska och svenska.
Hur är det liksom att båda jobbar med princip samma sak. Kan det, om du har 3 månader och inte funnit fram ett ord och blir för frustrerad och hon är i den bästa skrivarperioden och du kommer att sura liksom, i morgonrocken.
Ja, nej. Så det, den tiden är förbi, tror jag. Den, alltså när man lät... Eller det, jag tror aldrig jag har varit sån heller. Jag har liksom alltid glatts väldigt mycket åt andra människors framgångar. Nästan patologiskt mycket, tror jag. Nej, det har inte riktigt varit så än så länge. Vi jobbar liksom, vi har varsin lokal, vi jobbar när vi är här. Jobbar väl lite grann hemma också, men oftast liksom i våra respektive lokaler.
Vad är hemma då för dig?
Hemma? Hemma är väldigt flytande, men hemma, det här låter som en ofattbar klyscha.
Men det är väl bäst. Klyscha är bäst. Ja,
men jag känner mig otroligt hemma i bilen.
I bilen?
I bilen. Det är liksom...
Vad har du för bil då?
En Volkswagen Caddy Maxi Life.
Okej.
Okay. Ja, det är, men det är...
Är det något amerikanskt arv?
Nej.
För det är mycket bil i USA.
Ja, det, jag tror att det är att jag har liksom turnerat så mycket och... jag bara älskar det. Mm. Jag kan liksom inte... och det blir liksom mer och mer för varje år. Liksom det är som att jag... Jag vet inte. Det jag känner mig... om du verkligen frågar vad jag känner mig mest hemma.
Ja, men det är ditt hem, bilen. Och där har du... Kan du styra världen, så att säga. Med tanke på att du är världen.
Ja, men man, faktiskt. Man kan liksom... Man kan följa sin lust på något sätt där.
Ja. Men dina barn, du har 2 barn.
Jag har 1 biologiskt barn och ett bonusbarn som jag lever med och 2 bonusbarn sen ett tidigare förhållande.
Jag tänker, de börjar bli rätt stora barnen här nu.
Ja, alltså mina ex-bonusbarn som det heter, de är ju 24 respektive 90.
Och ditt solobarn då?
Solobarn är 11 och bonusbarn nummer 2 fyller 7 snart.
Jag tänker, det är rätt häftigt om man fokuserar de här barnen som du har haft länge, man säger. Hur har de liksom, som du varit med och uppfostrat, eller alltså kan du se något liksom musikaliskt arv, eller kan du se någon slags... Känns det bra att vara pappa över de barnen? Är du nöjd? Man är kanske aldrig nöjd, jag vet inte.
Jo, men det är man. Jag är jättenöjd med alla barnen. Inte för att det är ens uppgift att vara nöjd. Alltså, det här med föräldraskap, det är ju liksom en svår balans liksom mellan att låta de var. Det är nog det som är det svåra. Att låta dem vara. Man vill ringa dem hela tiden och kolla. Är allt okej? Okay? Man vill träffa dem, och särskilt de äldre. Liksom, träffa dem och gå ut och äta och bara kolla av läget. Och liksom, sådär. Samtidigt vill man inte bli en sån här hökig förälder som skickar sms hela tiden. Utan man tänker att de vet att jag finns. Liksom. De vet att de kan ringa mig klockan 4 på morgonen och jag kommer dit de är om de behöver det. Och det finns alltid liksom, det är väl det man framförallt man vill vara, att vara ett stöd för sina barn när de är ute och flyger liksom. Och just nu är jag väl i den, med 11-åringen är man väl just exakt i den brytpunkten. Vi hade en bråkig period nu, jag var liksom över jul lite grann, och jag känner när man backar från det så bara, ja, men det här är verkligen nu håller han på liksom 11.
Testar nu
ska det liksom, nu ska det flygas liksom, och sen så nästa sekund så vill han att jag ska ligga bredvid när han somnar. Så du vet, det är ju så det är. Han vill ha mer frihet. Och sen så vill han ha gos. Så det är liksom den konstanta liksom, balansen där.
Ser du några så här konstnärliga ambitioner hos dina barn?
Ja, men det gör jag. Absolut. Yoda som är äldst. håller på mycket med kläder och är liksom superintresserad av det och har verkligen ett gott öga för både kvalitet och komposition. Mm. Sådär. Och Ringo som är då han ska börja plugga ett på distans då uppe i Falun musikproduktionsprogram. Mm. Så han är väldigt intresserad. Han har gjort beats och liksom hållit på med mer hiphop baserat länge nu liksom. Sen han var 15-16. Och ska att spela piano varje dag och är liksom verkligen, han är supermusikalisk liksom, hör saker och har det här att han inte ger upp liksom, utan han fortsätter nöta, vilket är kul att se.
Är lite likt dig också.
Vad säger du?
Som påminner om dig, att nöta.
Nej, alltså jag har ju varit dålig på att nöta. Jag tyckte ju aldrig det var kul att öva. Så jag har nog aldrig övat i hela mitt liv, tror jag.
Men jobbar länge med.
Ja, jag har kört på, men inte just att öva för att sätta någonting.
Okay.
Det har liksom, för då blir det sport. Och sport har jag tyckt har varit kul. Sport är kul om det är naturligt. Om det liksom, om man spelar fotboll på skoj, då är det kul med sport. Om man spelar innebandy på skoj, eller om man springer för att det är skönt att springa, eller om man åker skidor i familjebacken,
följer inte VM i fotboll och sånt där?
Nej. Jag kanske gör det via barnen någon gång, alltså att jag går och ser en match sådär. Men det är ingenting, alltså för mig har sport kan vara kul om det är liksom opretentiöst och att det är handlar mer om rörelse och liksom, och detsamma med musik, om det handlar om rörelse, om det handlar om lust, då är det kul. Handlar det om prestationer och krav, då är det inget kul liksom.
Jag tänker här, du pratade ju engelska, både för svenska och sen engelska och svenska, det blir liksom tvåspråkigheten liksom.
Jag skulle bara säga det också, och Laura, min bonusdotter, är också väldigt musikalisk och väldigt intresserad av dans och musik och sådär. Ja. Superduktig på det.
Okay. Men jag tänker, du pratar både engelska och svenska då, så det blir en tvåspråkighet i grunden.
Jo.
Hur tror du den har påverkat dig?
Det är ju egentligen, eftersom jag inte vet något annat så kan jag ju inte riktigt, jag skulle kunna spekulera.
Jag gillar att spekulera.
Ja, du gör det. Ja. Jag försöker själv undvika det. Jag har gjort det så mycket i mina dagar. Men om jag gissar då, så skulle jag tro att det blir en slags dualitet kanske, en slags att man någonstans har sin hjärna indelad i två delar. Mm. Kanske. Mm. Där den ena sidan är den svenska och den andra sidan är den engelska liksom. Att man ser två verkligheter, att man också det har slagit mig ibland liksom, att jag är verkligen från en annan kultur liksom. Jag kommer verkligen från en helt annan plats ibland kan jag känna än mina kompisar som kanske är uppvuxna i Västerås liksom. Att jag är liksom, gud vad annorlunda livet var där, men jag var ju barn och då är ju, jag ser på mina egna barn, de barn lever ju så mycket i nuet så att de ser ju inte de här strukturella skillnaderna liksom. Det är mest att man själv när man blir äldre ser att Jesus, och jag vill inte gå in på vad det är för strukturella skillnader, men det är det liksom, det är väldigt tydligt liksom, när man blir äldre. Så att absolut, någon slags bi-brainal, liksom bi-history. Alltså att det finns två olika historier i mig på något sätt. På grund av två språk på något konstigt sätt. Det finns två olika varianter. Det finns två olika versioner. Det finns alltid en annan version. Det är någonting med det. Det finns, vad är sanningen? Vem är... Du vet, det ställer, om man flyttar sådär, det är så tror jag, om man flyttar som barn så får man ju sådär, ja, men om jag är kvar här på den här platsen, vem blir jag då? Särskilt också om det är ett annat land och en helt annan kultur. Jag tänker om man flyttar med sin familj liksom eller flyttar själv, väljer att lämna sin familj kanske. Då, och familjen bor kvar där, du vet. Då återvänder man ju titt som tätt, kanske över jul eller vad som helst, liksom återvänder till där man är uppvuxen. Då ser man, då speglar man sig själv i det. Ja, men nu är jag tillbaka här och okej, jag har gått vidare, det är ganska självklart.
Det är konstigt.
Ja, men precis, precis. Det är konstigt, men det är också, det finns en naturlig av en liksom naturlig avvänjning vid liksom jag i Västerås, jag i Mjölby liksom. Man åker tillbaka och så ser man, ja, men jag har förändrat så här och nu är jag tillbaka och så kommer det lite minnen och så. Men om man liksom flyttar över halva jordklotet och en helt annan kultur och hela ens familj har flyttat också, att man liksom inte, finns ingenting att komma tillbaka till och landa i det, då blir det som på något sätt som att det där borta dör, det dör aldrig. Mitt liv där, det finns fortfarande. Jag hade liksom, fick ju fortfarande sån här social security utskick liksom, för att jag var i USA så har man inte personnummer, så man har man bara en adress så finns man. Det är liksom, jag hade amerikanskt körkort och bodde då på pappret fortfarande i Houston fram tills 2004 tror jag, eller någonting. Jag bara, men gud vad sjukt att jag finns här liksom fortfarande, för att jag hade tagit körkort där, och när jag tog körkort där så var jag skriven hos min pappa i Houston. Och fick fortfarande brev dit från liksom, jag blev rekryterad till kriget. Du vet, alltså sådana här konstiga saker. Man bara, gud vad sjukt. Jag existerar här, fast jag är inte här. Alls. Liksom. Och den, jag vet inte vad det här betyder. Du bad om spekulation och gissningar. Men jag kan tänka mig att det här, det ligger någonting i det. Om vi kan fördjupa oss i det här en annan gång. men
jag tänker, har du gett in på att försöka skriva skönlitterärt någon gång?
Det har jag försökt. Och det ligger väl en och annan lång textfil på datorn lite här och var. Ja.
Så det kanske kommer någon?
Man ska aldrig säga aldrig. Som sagt tidigare så tycker jag fortfarande att skivan, alltså albumet, är ett otroligt medie liksom, och att man, det kan innefatta så mycket liksom. Jag tycker att det kan, framförallt kan det vara liksom, det kan verkligen vara en roman nedkokt till liksom 150 rader med hjälp av musik och av toner och av världar och klangvärldar och sådär, att det kan liksom beröra en på samma sätt som en god bok liksom. Men absolut, jag har litterära ambitioner. Det har jag.
Kanske får vi hålla vänta och se. Men så du han. Fyller, vad blir det, 47 år?
46.
Eller? 46. Det är bra. Vad vill du göra när du blir gammal då?
Jag vill nog fortsätta. Jag gillar att turnera. Jag gillar att skriva musik. Jag gillar att hitta nya världar. Och vara i dem och utforska dem. En stund, ett år, två år i taget liksom. Göra en skiva av det. Lämna det, gå vidare till nästa idé. Jag tycker det liksom, det funkar spirituellt för mig, det funkar liksom arbetsmässigt. Sen så vill man ju göra massa andra saker också liksom. Men jag vill jag får mycket ut av det bara. Det är liksom, det känns meningsfullt.
Ja, du gör ju väldigt bra saker också.
Tack snälla.
Som många har betytt mycket för många andra också.
Det är väldigt kul det här.
Och det är väl också någonting någonstans, apropå mening någonstans.
Ja.
Göra livet så, bättre för någon annan, det är det bästa så, man kan göra.
Så är det, är fint att du säger det, för att det är ju liksom en grej med detta. Som väldigt många andra så har man ju mycket existentiella tvivel liksom. Och vad är det här? Är det verkligen meningen att vi ska liksom bara äta, jobba, sova, dö liksom, etc. Och tjäna pengar och vara en del i det här kapitalistiska spelet. Kan det verkligen vara tanken, meningen med livet liksom? Och så vidare och så vidare. Och det är ju en jättefin undanflykt. Och sådär, och det kan vara trevligt i stunden, men jag backar gärna, flyger gärna ovanför det här och tittar ner och liksom, vänta nu här, vad är det här? Men då finner jag lite tröst i att det finns, att skapa musik och att skriva musik och att göra skivor i alla fall inte gör världen sämre. Ja.
Det är bra.
Mm.
Framtiden, vad har du för projekt som ligger i pipen så att säga?
Just nu håller jag på och skriver på nästa soloskiva blandat. Vi har träffat Martin Hedros lite grann på sistone och vi har diskuterat hur vi skulle göra en ny Tonbruket Kjellvander Tonbruket skiva. Så det kan också hända. Jag skriver lite för det också. Och det finns väl lite planer, lösa skisser på allt möjligt. Men mycket är ju också nu på grund, alltså apropå den här pandemin då som vi är inne i, så är man liksom lite så här, ja men man pausar. Jag pausar inte mitt arbete, men jag pausar mina förväntningar, kanske man kan säga, på vad framtiden har att erbjuda. Och det i sin tur har en tendens att bromsa upp arbetet, kan jag väl tycka lite grann. Att man liksom bara känner, men ska jag lägga in i den här växeln? Det kommer ju ytterligare en backe här snart kanske. Eller hur ser det? Du vet, man ser inte, man har ingen aning, man kan inte planera. Och jag kan ju vara en sån som gillar att sätta upp lite mål och så jobba mot dem liksom. Men nu är det väl lite mer. Men jag håller på med den här Tonbruket-skivan lite grann i huvudet. Vad det ska vara för någonting. Och hur den ska skilja sig från förra. Och hur vi ska ta det vidare liksom. Och sen samtidigt jobbar jag på en soloskiva. Som måste spelas in som ska spelas in nästa, om ungefär ett år kanske jag spelar in den, så kommer den väl hösten där. Nu har det också blivit så här långa väntetider med vinyler och sådär,
så vinylen är slutständigt, ja, återkommande problem.
Ja, det är ju, nu har det ju blivit så att man måste vara färdig med skivan 8 månader innan den ska släppas. Jag har ju aldrig haft mer än 3 månader. Jag har liksom varit en sån här, jag har kört lite på färskhetsprincipen att jag skriver en skiva, vi repar den, vi spelar in den, den kommer ut 3 månader senare, vi turnerar färdigt. På ett år så är allt klart liksom. Och så kan jag gå vidare till nästa. Men
hinner du skriva nytt material till en ny skiva, ja, men innan exakt,
det släppt? Exakt, och det är det som är liksom lite, det är det jag inte gör, för att jag jobbar inte så, utan jag lägger min kreativa energi då på att göra bra livespelningar och att liksom att det ska vara innehållsrikt där liksom. Så att jag måste liksom avsluta en grej för att börja på nästa. Och det blir lite haltande liksom när det är så här. Men allt det där kommer ju ordna sig såklart. Men 2 nya skivor 2023.
Du sa Tonbruket.
Ja, just det.
Vad är det för någonting?
Tonbruket är ju, det vet du vad det är, bandet Tonbruket. Mm. Ja. Jag har ju gjort en skiva, jag gjorde en skiva med dem 2020,
ja,
som heter Doom Country.
Okay.
Som vi spelade in ett par dagar i mitt gamla hus i Sörmland, gamla kyrkan där som vi pratade om innan. Och nu ska vi göra en liknande grej fast i huset i Skåne är det tänkt. Så då måste jag bara bygga klart där också så att det blir fint. Så det blir en härlig helg.
Härligt.
Mm.
Då vill jag säga tack så jättemycket.
Tack.
För att du kom till din studio.
Ja men tack.
Det var väldigt trevligt.
Ja, mycket trevligt.
Ha en fin fortsättning på det nya året.
Ja men tack, detsamma.
Det här blir bästa året.
Eller hur? Tack.